Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är Valborgsmässoafton och den absolut sista upplagan utav Ringside Playoff. Slutspelet har gått i mål och det gör vi också idag. Henrik Larsson heter jag med Lasse Granqvist och Staffan Kronvall. God morgon på er.
God morgon, god morgon.
Ja, den svenska hockeysäsongen är till ända efter Skellefteås fjärde guld genom tiderna igår. Nu med liksom en natts distans på det som utspelade sig här under gårdagen. Vad känner ni efter avslutet på det här slutspelet?
Ja, om jag börjar då så jag vet inte vart man ska börja eller på att säga, men ruskigt imponerande såklart. Skellefteå har ju haft ett märkligt slutspel på många olika sätt egentligen, att man har saknat spelare, man har haft sjuka spelare, man har kanske inte jättemånga matcher faktiskt spelar slutspelet, kom upp i sin normala nivå vill jag påstå. Och ändå så vinner man. Man har alltså liksom ett gäng juniorbackar som går upp mot tunga Rögle som jag trodde på förhand. Oj, de här stora Rögle-spelarna kommer köra över de där juniorbackarna de har där i Skellefteå. Men ja, det var inget snack om faktiskt vilka som vann den matchen tycker jag. Så att och sen var det väl ingen snack tyckte jag i matchen igår. Det var väl den första matchen som var en sån där tydlig fördel att den här matchen var Skellefteå mycket, mycket bättre. Och det var man även i den avgörande matchen mot Frölunda, match 7. Så att det är ruskigt imponerande att komma upp och göra så stora liksom matcher i avgörande moment. Så att, stort grattis till Skellefteå.
Jag plockar upp där du är, Staffan, när du pratar om match 7 mot Frölunda, för att en match 7 brukar man ju säga alltid är 50-50 hur du än vrider och vänder på det. Det är så extremt små saker som kommer att avgöra. Men Skellefteås kollektivism, eller vad jag ska uttrycka mig som, den kollektiva samhandling som vi kan snacka om, det var mycket starkt då och även igår. Och det där med att stänga matcher är ju också någonting som ska vara svårt, sägs det ju. Jag menar, guldtröjorna bärs fram och det finns guldhjälmar där bakom båset någonstans, och du vet överallt vart du än rör dig liksom i grannskapet inför en sån där match när du har den på hemmaplan, så är det ju rätt mycket gnäll kan jag tänka mig. Eller förlåt, surr. Men Skellefteå att döma rapporterna var ju nästintill oberörda.
de senaste, även om man har en, liksom, haft en, varit en enorm maktfaktor inom svensk hockey ett antal år nu, så har man ändå blivit lite synonymt med finalförluster, eftersom man just har radat upp så många efter de här två gulden. Och även fått liksom lite rykte om, så jag må ha nedvikningstendenser. Vi har plockat upp den här matchen mot Färjestad när de vann guld 2022. I det här slutspelet så har man ju klivit fram när det behövts som mest hela tiden. Man har vunnit liksom i stort sett varenda sadden man har varit inblandad i. Man har varit massiva i Game 7 mot Frölunda, som sagt. Och nu även i den här matchen där man har chans att avgöra. Går det att sätta fingret på vad det är i Skellefteå som liksom har förändrats? Eller vad man har nu jämfört med de här upplagorna som inte lyckades, men som kanske bar ett ännu tyngre favoritskap?
Svårt att sätta fingret på, tycker jag. Jag tycker någonstans det de var inne på i studion igår, Sanne och Petter och även Vikenan hoppade upp där, att de har lyckats förändra, anpassa sig, små liksom, skillnader som de anpassar sig efter motståndarna som har tippat över till deras fördel, tror jag varit en del. Men i slutändan så vill jag ändå påstå att den där gruppen har så jäkla mycket olika ingredienser. Alltså, hur bra var inte Andreas Jonsson igår? Det kändes som att han hade magnet på klubben. Han puckade hela tiden, han var involverad i allting. Ruskigt bra insats av han i en avgörande match. Jag tycker också liksom, jag har varit på Oskar Lindberg lite som liksom, han har inte kommit upp på sin normala nivå, men då ska man ju veta att han är ju hårt uppvaktad som ligans bästa spelare, så får han helt annan uppmärksamhet i slutspel. Och då kommer det liksom Andreas Jonsson som är en toppspelare också kliver fram. Jag tycker Per Lindholm, när han blev satt i en bättre miljö, han var ju stundtals satt i en fjärde formation där med Cirkels och Robertson och kanske inte fick den där offensiva rollen. Och så när han blev satt där, så då tyckte jag han lyfte också. Så att jag tycker det finns så många olika ingredienser, och det är väl det någonstans, jag menar. Du kan ju bara börja bakifrån, Linus Söderström, vilken jäkla målvakt alltså. Wow, alltså han spelar ett helt eget tempo. Det är, man är, vad var det Petter kallade han för, sengångar eller vad kallade han? Det är liksom, varje rörelse går i slow motion, ändå får han stå på puckarna liksom. Han inger en otrolig trygghet, tycker jag. Och hans slutspel har varit fenomenalt, även om han kanske i final ser han inte och rivit ner de största rubrikerna. Man håller alltså nollan i en sån här match som man liksom, när man ska stänga. Det, bara det i sig tycker jag är sjukt häftigt.
När man tittar i statistiken här om några år, så kommer man ju se vilken som, hur var det med säsongen 23-24. Då tittar du ju först på mästarklubben då, såklart. Sen är det ju spalten med Stefan Liv, med Memorial Trophy. Därför att det är ju en av de finaste utmärkelserna svensk ishockey har. Därför att det är ju den som går till den som har varit bäst när det gäller som mest. Jag gör som Staffan, jag applåderar Linus Söderströms framförallt kanske finalserie. Du vinner näppeligen ett guld om du inte har en skicklig målvakt. Ett par hållna nollor är ju längs den här resan, inte minst den igår då. Så att det är bara att applådera det. Sen vill jag peka på kontinuiteten i Skellefteå också. Det finns någonting i det de har gjort. Du är inte på finalnivå så här många gånger inom ramen av det här vi pratar om, vad är det, det är 12-13 år någonting, utan att du har en kontinuitet i verksamheten. Och det kräver ledarskap. Det kräver att du har en styrelse som vet vad de gör. Det kräver att du har en klubbledning, sportchef, klubbdirektör och så vidare som vet vad de gör. Det kräver en tränare som också ges utrymme att göra det han vet att han gör. så att det där tycker jag är ändå en viktig detalj. Och vi kanske kommer tillbaka till Robin Olsson, eller Robert Olsson, om en stund. För jag tycker han är värt ett eget kapitel.
Ja, men vi kan gå vidare med det egentligen nu. Vi kan ju inte säga att han har varit liksom direkt ifrågasatt inför ett sånt här slutspel, men han har ändå ett par SM-final förluster bakom sig som huvudtränare. Går det att sätta ord liksom på ja, men dels hans betydelse för det här Skellefteå, som vi är inne på, har gjort en del justeringar som kanske har men förfinat vissa grejer i liksom sin identitet som är gett det här bygget. Liksom hur instrumentell är Robin Olsson i det?
Jag börjar där, Lasse, du som var inne. Jag har redan börjat på.
Nej, men alltså jag vill peka på en särskild händelse faktiskt, Henrik. Sen kan vi komma tillbaka till det. Men alltså, det är sen final 2 när Daniel Saar tacklar Jonathan Pudas, som ju då alltså går sönder igen. Sen är vi de flesta överens om, jag vet inte hur snacket gick igår när guldbanketten drog igång där, men att det var axeln eller någonting som när han rasade in i sargen, va? Men det var ju diskussion om den här tacklingen. Och jag skulle säga att lokalt i området där i Västerbotten, Skellefteå-området, så var folk galna, va? Man hade inte möjlighet att sortera ut vad det där egentligen handlade om. Spelar ingen roll vad domar sa, spelar ingen roll, blablabla. Alltihopa. Och där i den miljön verkar Robert Olsson med sitt lag. Liksom. Så han är tvungen att hantera den situationen. Därför att han måste förbereda sitt lag för två matcher i Ängelholm. För det är det som väntar runt hörnet. Och det han gör där, när han dels på presskonferensen efteråt är lite yvig och säger att det här är, vi har fått många avstängningar emot oss och så det där vanliga. Va? Och sen hur han vänder in i laget. För när vi träffar honom inför match 3, som är den första i den där duomatchen i Ängelholm, så är frågan borta. Den är släckt, den är borta. Mm. Och han är så lugn och han är så saklig när han, för vi stod och pratade med honom, det var Niklas och jag, eller var det du? Jag kommer inte ihåg. Hur som helst, det var nog Niklas och jag och Robert Olsson som stod och samtalade inför, som man ofta gör med båda coacherna inför, man vill liksom veta det senaste. Hur han totalt hade städat undan den frågan för att få laget att vara enormt tydligt samlat på de som är tillgängliga, de som ska lira. Och då är det ju de här juniorbackarna som ju basker med har, men alltså hur Sandin Pelleke, jag vet att det är en superstjärna, Elias Salomonsson, alltså det är, jag tycker det är en wow-stämpel på hur de lirar, Måns Forsberg, när inte Boda sig med. Och detta för mig är ledarskap. Detta är Robert Olsson och övriga givetvis Falk och Jon Svensson. Jag fattar, men det är någonting att klara av att ha laget så intill sig där och ta bort det lokala gnället. Jag vill säga att det lönar sig inte att gnälla när man är i en finalserie, va? Det tycker jag var, det var mums. Robert Olsson.
Ja, jag vet inte om jag ska kunna följa upp efter det, Lasse.
Det är kul om du säger, jag håller inte alls med. Det är lite roligt.
Nej, men jag har en enorm respekt för tränaryrket och inte minst för Robert Olsson. För jag vet hur komplicerat det är att hantera. Liksom, när Robban stod, han hyllade ju spelarna igår. Så det är gruppen som har gjort det. Jag kan inte ta åt mig någon ära. Och jag säger, det där är bara bullshit. När du har 20 plus spelare som du ska hantera, så är det en person tillsammans med sina närmsta, det vill säga Pierre Jonsson och Andreas Falk. De tre har hanterat den här gruppen och fått dem att peka åt samma riktning och liksom tro på det de gör. Så det, jag vill påstå att en tränarkonstellation är den allra viktigaste pusselbitarna i ett lag. Så jag har enorm respekt för de tre där som har liksom rott det där i land. Om man ska du pekade på match 3 där, Lasse. Jag vill också, match 1 tyckte jag var en sån här. Jag kommer ihåg att jag satt där uppe med, det var nog jag och Sanne tror jag som satt och sa det. Den som vinner den här match 1, vinner Skellefteå den här, då vinner de hela skiten. För att de hade så många finalförluster. De bröt så många barriärer med den matchen. Att liksom Rögle hade inte förlorat i slutspelet. Skellefteå hade inte vunnit på hemma is i finalspel på hur många gånger som helst. Mm. Det var så många sådana här liksom barriärer som de bara slog ner i med den första matchen. Så där någonstans så tyckte jag att det liksom, jag menar, det var en 1-0 match. Alltså det är så små marginaler. Det är löjligt när man tänker efter. Men jag tror att det liksom, du vet, de hade spelat 7, Rögle hade suttit och väntat. Liksom man tänkte att kanske Rögle är lite piggare och fräschare, men nej. Den matchen tyckte jag var väldigt nyckel, tillsammans med den där match 3 där, som Lasse inne på där, att när man tror att hela liksom världen har rasat när sin kapten och dessutom Sikora har utgått,
just det,
så reser man sig upp och tar hem två i rad i Ängelholm. Alltså jäkla sjukt imponerande faktiskt. Och jag tänkte även igår, så ja, man plockar ut målisen. Vem finns på isen? Elias Salomonsson, född 04 liksom. Alltså det är så här, det är ledarskap som du säger där, att man liksom, de har sån tilltro till de här killarna. Det spelar ingen roll vad det står, vilket år de är födda, utan det är vad de presterar på isen, och det är ruskillors.
Men Rögle då, du pratar om vikten av match 1 där liksom förtrollningen lite grann bröts med tanke på att man hade liksom 10 raka segrar innan det. Om det var viktigt för Skellefteå att vinna den matchen och bevisa saker för sig själva och bryta negativa trender. Jag utgår från att ni tycker att det var lika viktigt för Rögle att vinna en sån match. Hade det blivit en annan matchserie om man hade fått med sig den från Rögles sida?
Jag tror det. Jag tror att den var jätteviktig. De hade väl dessutom 13 raka vinster vad man räknar med de sista tre
liksom inför slutspelet. Precis, i grundserien.
Så jag tror definitivt, hade Rögle vunnit den där första matchen, så hade vi kunnat gått liksom, alltså, åt ett annat håll. Men det jag sagt, så jag menar, det är udda målsmatcher hela vägen fram till igår egentligen. Så att det är otroligt svårt att spekulera så, men jag var lite förvånad, du vet, när man kommer så här långt i ett slutspel, så som i Let's Dance, så brukar man bara dela ut tior, att det, allting är bäst, för fan vad bra det är, för fan vad bra. Och jag tyckte det var så här, fan, jag var ganska så där, jag tyckte det var ganska slarvigt stundtals faktiskt under serien och så där, att det var mycket felpass och slarv från båda lagen, men underhållningen var det inget fel på, för att det är ju också misstagen som gör att alla de här chanserna dyker upp. Sen tyckte jag att de igår kändes det också så där otroligt märkliga situationer där de liksom friställda framför mål och missar pucken och de missar fri liksom. Ja. Ja, det var konstigt, men jag förstår ju också såklart att det finns så mycket anspänningar och det är trötta huvuden och ben och allting som gör att det där sista procenten kanske inte fanns, har funnits där heller, men jag älskar ju kampen som är så, kanske lite mer desperation från Skellefteå, att vi vet att vi har matchbollen, så tycker jag att deras desperation i varenda situation, den var påtaglig.
Men alltså, vi måste bedöma Rögle. Jag tillbaka säga att vi måste bedöma Rögle med utgångspunkt från egentligen två ingångsvärden. Dels hur de sett ut i finalen för sig, men sen hela slutspelet för sig. Och om vi håller oss på den andra delen där, så är det ju, vi har ju inte upplevt att ett nionde lag har rasat på det här viset någonsin i svensk hockeys historia, och de faller i finalen. Och det gör de sannolikt beroende på att vi upplever det där så sällan, beror på att det är otroligt svårt. Är du nio över en hel serie, så beror det på att det finns en del andra lag som är bättre än ditt lag. Och det tycker jag väl att, då förstår jag att de inte vann den här finalserien, även om det var väldigt tajt, va? Det var ju många matcher, eller alla igen, sista var ju 2-0, var ju öppen kasse här. Så att det är liksom ett mål som skiljer, men samtidigt är det 4-1 Skellefteå i finalserien. Och det är ju lite grann det här slutspelets huvudinnehåll, väldigt jämna matcher. Men rätt avgjorda finalserier, undantaget för Frölunda-Leksand i kvart, undantaget för Frölunda-Skellefteå i semi. Men i övrigt så har det ju varit, det har varit differens på 4-0, 4-1 rakt igenom. Så det är, ur det perspektivet är det ju en aning, ett aning märkligt slutspel, kan jag tycka. Eller ovanligt kanske mer än märkligt, ja, förlåt.
Ja, precis. Men som du är inne på, Lasse, det är ju som sagt ett Rögle som ju har en ganska jobbig säsong bakom sig sett som helhet. Nu har man ett alldeles fantastiskt slutspel, och där man liksom kan bygga vidare på liksom seger efter seger efter seger. Men tror ni på något sätt att det här någonstans kommer i kapp det här laget i slutändan, när liksom segrarna återigen inte kommer riktigt lika lätt, hur mycket man har varit igenom, och att det har krävts enormt mycket ansträngningar ändå för att ta sig dit man har kommit? Kort sagt, var det en trötthet som började smyga sig in lite grann i Rögle i slutet av finalserien?
Jag tror inte det, utan jag tror att det är mycket tillfälligheter. Jag menar, de går ju vidare på en Lukas Thor Ekstol Jonsson där, som trycker ett skott på brallan där på en i Växjö-spelaren liksom. Det är så de går vidare, och då har ändå Växjö varit betydligt bättre lag i två perioder. Så de har ju haft liksom det har ju funnits någon energi, en våg att bara rida på liksom. Vi bara åker med liksom, och jag kände stämningen när vi bodde ju nära dem där uppe i Västerbotten, så bodde vi på samma hotell, och det är tjo och tjim, och det var en grupp som var liksom, mådde bra och garvade och hade roligt liksom. Så att när man är uppe i det där, så alltså att man tänker ens på trötthet, det finns inte. Däremot när slutsignalen gick igår, då kan jag lova att de har ont i hela kroppen, varenda ben, och mentalt är de helt dränerade. Men så länge matchserien lever, slutspelet är i liv, så känner man inte av det där.
Vad tror ni om Rögles väg framåt? Det har varit en väldigt turbulent, men i slutändan till stora delar mycket framgångsrik säsong. Man tangerar sin bästa notering någonsin i klubbens historia med ett SM-silver. Men har som sagt varit mycket stök och bök längs vägen. Vad är det rimligt att ha för förväntningar på ett Rögle nästa säsong?
Jag menar, alltså Det är ju att de klarar av att bli den elitklubben. De har ju fenomenala förutsättningar i Vikatena Arena och allt det som är. Det är ju liksom, det är läckert. Nu skildes de ju åt från två personer som sannolikt betytt vansinnigt mycket för klubben, Chris och Cam Abbott. Samtidigt är det ju så att nu är ju Roger Rönnberg Frölunda kommer alla resas upp och säga när jag säger det här, men liksom, det är ju inte familjeföretag vi bygger här. Det är ju liksom inte fina julaftnar där vi sitter, utan det här är ju elit. Det här är ju absolut yttersta nivån av elit, och då är det beslutsfattande varje dag. Kontinuitet är vansinnigt viktigt, men samtidigt så är det ju liksom inte, vi ska trivas och jobba, vi ska göra det himla bra, men man ska ju liksom inte hålla på i många år som helst, utan det behöver hela tiden vara en förnyelse, en förändring, en framåtrörelse. Och jag vet, det kanske är så att Roger Rönnberg och föräldrar är undantaget för mitt resonemang här. Men man kan ju liksom inte sparka tränare en gång i halvåret. Det är ju löjligt, fånigt och noll kontinuitet. Men du kan ju heller inte liksom ha en situation där verksamheten framåtrörelsen berörs av att man liksom har personliga band mellan de som sitter i ledande funktioner i klubben. Så jag tycker Rögle tog ett beslut som var nödvändigt när de började den här förändringsprocessen. Och nu är det ju nästa steg i den vi ska se. Hur de utvecklar sitt spel inom ramen för de förutsättningarna som ges. Jag har ju tippat Rögle som svensk mästare ända sedan finalen mot Växjö. Jag var ju grymt hånad för att det här slutspelsmiraklet avseende Rögle inträffade här. Liksom. Men det är väl det de ska plocka fram någonstans, och det är ledarskap det handlar om. Och jag ser fram emot nästa säsong redan ur det perspektivet. Mm. Jag längtar inte till vintern, men jag längtar till hockey.
Ja, nej, men jag tycker att det blir ruskigt spännande att följa deras resa här som de precis har börjat, känns som. Även om det liksom börjat för länge sen, så är det en ny resa man ska göra. Och jag tror inte alls att det är liksom guld och gröna skogar, utan det kommer att vara lite brokigt innan man hittar rätt. Att, liksom, att Roger Hansson kom in i det här läget visar sig att det var ju helt rätt för den här gruppen just nu. Men svårigheterna med ett ledarskap är ju att hela tiden liksom hitta den här balansen. Och när ska vi liksom gå åt det här hållet och när ska vi gå åt det här hållet? Det är ju en skicklighet hos en tränare någonstans att känna av gruppen så pass väl. Men som Lasse inne på, förutsättningarna är fantastiska där nere. Det som ryktas är att de kommer att ställa ett ruskigt starkt lag igen på bena. Men återigen är det en grupp som ska komma samman och liksom hitta sin väg framåt. För att varje år är det en ny konstellation i form av grupper och hierarkier som finns. Och det ska samverka. Det ska finnas en symbios där man liksom har en respekt och underkastar sig sin roll. Och där är det upp till ledarna att hitta liksom den harmonin, som precis som en orkester, så är det någon som spelar fel, då låter det jävligt illa.
Men när du är inne på det, det måste ju ändå, du säger ju guld och gröna skogar här, Staffan. Och jag, alltså den här final 4, jag var inte på plats i Skellefteå, och jag fattar att det var enormt. Jag applåderar Skellefteå-publiken som var på plats och fick möjlighet att hylla sitt lag och lyfta sitt lag till klubbens fjärde SM-guld. Det är inte många sätt mot hela hockeyhistorien, så det är bra gjort att vinna. Men i lördags, en kvart före match, när i Ängelholm Hasse Andersson, kvinna Böske, presenteras inför publiken. Han har gjort en Rögle-låt, jag är ledsen, jag har inte koll på det, men det var liksom det var soundet var Hasse Andersson med den där låten. Och när de presenterar mina damer, här kommer, och så in, herregud vilket vrål det var. Vilket vrål det var. Och jag bara vi jobbar ihop, så vi bara tittar på varandra. Vi bara tittar på vad är det här? Och så det liksom det trycket som var, och det var ju inte bara då, det var även under matchen givetvis. Det är för mig ett otroligt starkt minne från det här slutspelet, alltså. Hasse Andersson presenteras inför match 4 i Ängelholm. Hasse som för övrigt sa att det är så kul att vi så här högt upp i landet i nordvästra Skåne kan ha hockey på den här nivån. Wow alltså. Så guld och gröna skogar kanske det kan bli sen, men då tänker jag mest på Hasse Andersson.
Möjligtvis nästa år då. Om vi flyttar frågan över mot Skellefteå, när de bröt sin långa guldtorka 2014, så följdes det snabbt av ytterligare ett SM-guld. Vad ser ni det här ta vägen framåt för Skellefteå? Är det här liksom början på en ny dynasti, eller vad? Man har ju en grund där man kommer se ut att få behålla ganska mycket spelare ur det här laget framåt. Känns Skellefteå som liksom laget att slå fortsättningsvis i SHL?
Jag skulle säga så här, att det är kanske föreningen att slå. Alltså titta på hur hela Skellefteå arbetar som förening. Alltså du vinner ett SM-guld, du vinner ett J20-guld, och då har du typ fyra juniorer som skulle vara helt överlägsna på juniorsidan. De spelar i SHL-laget. Så fattar du att du hade kunnat dopa laget med fyra ytterligare juniorer och dansat hem det där J20-guldet förmodligen. Man har damlag som gick upp i högsta serien. Man har otroliga, de här Bullet och Nordlund som har slagit rekord på rekord. i 20-serien där. Så att föreningen, organisationen Skellefteå AIK är ju någonstans det tror jag hela hockeysverige blickar åt. Vad är det de gör där uppe? Vad, liksom, vad är det som rinner i älven där som vi behöver få ner i våra vatten? Det tror jag är, jag tror att de leder svenska marknaden på liksom så här hur man arbetar och liksom förvaltar. Jag älskar liksom att det är ett svenskt byggt lag, många är lokala, man ger juniorerna chansen och när de får chansen så är de redo att spela. De flesta andra får gå ut i hockeyallsvenskan och studsa ett eller två år innan de är redo. I Skellefteå, nej, de är rakt in och de är redo. Så de gör så många bra saker i Skellefteå AIK som jag tycker att hela Hockey Sverige ska respektera och titta på. Liksom att här måste vi... Så de har den gula ledartröjan som Marco Pantani hade där på Tour de France en gång i tiden.
Ja, då är det jakt. Men alltså, ja. när frågan ställs så tänker jag också så här. Ja, vad kan Rögle åstadkomma? Vi pratade om det alldeles nyss. Växjö Lakers är ju en dominant. De kommer ju näppeligen tycka att det här var okej att åka ut i semifinal och liksom i raka matcher bara. Det spelar ingen roll om pucken studsar på en bralla eller inte. Den gick ju åt fel håll för deras del, så de måste ju hitta på någonting, va? Frölunda ska vi ha runt hörnet, Roger Rönnberg sista år säger ju alla och så vidare. Jag menar, vad händer i Karlstad? Färjestad kan ju aldrig någonsin tycka att det här är bra. Åh, vi vinner serien och det är så kul och det är torparock och hela grejen. Och sen åker de ut i kvartsfinal två år i följd. Alltså, vad är det? Det jag såg av Färjestad i match två var det hemma mot Rögle där. Herrejösses vad de har haft utvärderingsmöten och sagt, vad gör vi nu då? Mm. Jag menar, vad kan Daladansen leda till här om Thomas Johansson får finstämt hålla på att jobba? De var ju oerhört nära att knäcka Frölunda. Så att det finns ju många fler. Och jag menar, om jag pratar om detta så kommer mina Tornedalvänner bli rätt irriterade om jag inte nämner Luleå. Och det har jag härmed gjort. Så att det finns ju, vad kommer Fröberg som sportchef göra där? Det är också vansinnigt spännande. Och HV som har varit där nere i gyttjan och varit ur och kommer tillbaka och fortsätter med gyttjebadet. Nu kommer Chris Abbott in. Och jag, när jag såg det tänkte jag, nu är liksom från ett proffsjobb till ett annat proffsjobb. Det är ju så arbetet ska skötas. Oerhört spännande att se och följa vart det tar vägen. Så jag är liksom, man blir ju anfald när man tänker på vad man kan. Och då vill jag inte komma in på vad Wikegård ska göra i Djurgården.
Jag blir otroligt sugen redan på nästa säsong nu när jag hör dig så här. Jag tänkte avslutningsvis, som sagt, du nämner vår kollega Niklas Wikegård. Det här var hans sista sändning igår. Det föll nog en och annan tår där och känslosamt för oss som har fått förmånen att arbeta med Niklas under många år. Vi tappar en fin kollega till den andra sidan. Vad känner ni runt liksom det faktum att Niklas så att säga byter arbetsplats?
Ja, börjar du, Lasse?
Nej, men alltså, det är klart, det blir ju samma för oss som för hockeylagen här. Det blir ju familj. Vi jobbar ju ganska nära och Niklas beskriver resa från Jönköping i bilen och det löses världsproblem. Va? Det är bara skriva under på det. Jag håller på med det här i 35-36 år, vad det är för någonting, och det är så. Men det är också nyttigt i en organisation att det sker en förändring, att det kommer in någonting nytt, att det blir nya diskussioner, nya samtal, nya värderingar och så vidare. Jag tycker Niklas har varit strålande som expertkommentator. Jag håller honom högt som medmänniska. Vi tycker inte lika i hockeyfrågor. Han har själv på mig det. Jag är ju så här liksom att förändring måste komma. Den här delen som vi har haft match och diskussioner om man ska säga i hockeyn. Han älskar ju tacklingar, Niklas, som alla vet. Och det fysiska spelet och så vidare. Jag ogillar inte det, men jag säger att det kan vara bra att man liksom tar i det också. Att man får bort en del av det där. Och Niklas har varit förbannad. Han har skrikit åt mig att för många vänner gör dig löjlig. Han tycker att jag har för många på min sida. Nej, men alltså, så att jag kommer sakna honom jättemycket med anledning av det. Gratulerar Djurgården. Jag tror de får in en bra och viktig kraft för att få verksamheten att gå samman. Djurgården behöver den typen av ledare. Sen får vi se hur han är på att bygga lag, för det ligger väl på hans lott, tänker jag. Och vi får se hur han klarar av att hantera det här gränssnittet med de supporterna som kanske inte alltid är medlemmar och som heller kanske inte alltid tycker att det som görs just nu är det absolut bästa. Lycka till, säger jag. Ett jättebra steg att ta. Han är 60 bast och att få ett erbjudande på den här nivån för den klubben han bryr sig kanske allra mest om, det är Det är häftigt. Så ett unikum går vidare. Lycka till.
Ja, fan, jag skulle ha börjat, känner jag. Hur fan ska man gå efter Lasse Granqvist när man ska hylla Niklas Wikegård? Ja, det är svårt, men nej, men Niklas har ju till mångt och mycket fostrat mig, både som hockeyspelare och mycket värderingar och sånt där också. Jag delar ju, ja, inte allt, men väldigt mycket av det som Niklas säger och tycker. Och jag tycker att han har liksom drivit svensk hockey under många år. Det ska man komma ihåg, att när Niklas Wikegård säger någonting, då blir det rubriker. Oavsett om han säger att fan vad fint väder det är. Ja, nu har Niklas Wikegård sagt att det är fint väder. Så en stor kraft är han. Och jag tycker också att det är ruskigt häftigt att han hoppar på klubben i sitt hjärta. Ställer sig längst ut på plankan, för han har ju delat ut sågningar och han har varit kritisk. Och nu ställer han sig där och ska fronta det där själv. Och förmodligen för en mindre lön än vad han har tjänat hos oss. Och han känner väl någonstans att han vill göra någonting och bli ihågkommen för någonting, helt enkelt. Och det tycker jag man ska liksom lyfta på hatten, att här är en kille, han gillar inte när det är enkelt, han vill ha det svårt. Liksom han söker inte det bekväma, utan han söker utmaningarna. Och liksom, nu har jag stått och sågat här i 20 år, nu jävla ska jag stå och fronta det här. Fan, jag gillar utmaningen, och det ska han ha ruskig respekt för han hade mycket väl kunnat suttit hela hans, ja, så länge han vill hos oss och varit strålande på det. Men Niklas är en urkraft och har en energi. Trots hans 60 år så är det väldigt få som kan matcha hans energinivå, hans arbetskapacitet. Så jag tycker också att Djurgården ska vara lyckligt lottade att få in en sån kille som... Ja, han kan dra det där loket framåt, tror jag. Eller han kan vara loket i alla fall, att liksom peka ut en riktning och få med sig dem på banan. För att så pass väl känner jag Niklas. Är det någonting han är jäkligt duktig på, så är det att motivera med människor och skapa den här kulturen, vi mot dem på något sätt. Så att, jag säger grattis till Niklas för en fantastisk tv-karriär, och även till Djurgården som jag tror har gjort ett fint.
Ja, som du säger, vi har alla varit lyckligt lottade att få arbeta med Niklas under ett antal år. Det är väl ett slutord gott som något. Vi säger grattis Skellefteå till en fantastisk säsong, och grattis Brynäs, som vi också har följt intensivt under de här veckorna och som tagit klivet upp i SHL. Och med det så blir det dags att sätta punkt för den här serien också, Ringside Playoff. Vi kom upp i ett 30-tal inspelade avsnitt i alla fall. Till slut. Det vore jättekul att få göra det här mer. Jag hoppas att vi kan återvända i framtiden.
Jättebra jobbat, Henrik. Men en sista grej bara. Ni som håller på Skellefteå nu, jag vänder mig inte till laget, för de fattar nog det här. Men ni som håller på Skellefteå, minst 2 veckors långt firande är det. Och det innebär inte att ni behöver inte vara redlöst berusade när ni firar. Men ni ska tänka på att vi är bäst i Sverige. Och det är otroligt svårt att bli bäst i Sverige. Några som vet det är ni. Så grattis och fira av bara helsike.
Ja, det är stort.
Det är det definitivt. Stort grattis Skellefteå. Stort tack till alla som har varit med oss de här veckorna. Hockeysäsongen för svensk del är över. Det är det för oss också. Stort tack hörni, och glad Valborg.
Ja, trevlig Valborg. Ja. Hej.
Hej, hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.